lämpligt. Och jag tänkte redan innan jag tog 24-årsdagen då, så var det 19 april 99 kom jag in på hatten då. Men jag tänkte att det kan vara lämpligt att ta upp Sörgruppen i samband med årsdag och sådär. Egentligen också, det finns ju en grund i det då, att visa att det här fungerar en dag i taget. Jag har gjort några år då. Det var ju när jag kom in här, så det är lite märkligt också hur jag har ju levt ute på gatan och kriminell och allt. Vad det nu har varit på olika sätt och aldrig egentligen känt några rädslor. Men här när jag tog kaffe, då blev det rent fysiskt. Bara skaka så här då, bara sitta här och prata om mig själv i några minuter då, eller vad det blir. Så gick jag rätt fort. Men jag började redan när jag, faktiskt sån är jag då, att jag började redan när jag fick veta att jag skulle ta det här. Planera min delning. Jag har aldrig kommit längre egentligen. Det blir ju inga långa delningar som jag tänkte. Hur ska jag börja? Det är det här någonting. Jag pratade med Pia nu och det gör jag alltid då, min fru. Så vi kan ju börja med att dela med om hur hon är mot mig. Jag tycker att jag kan ha upplevt som elak. Jag kan uppleva att jag hånar henne. Och det är ju ingenting som jag gör med vilja eller att jag vill vara elak och så. Men och skrattar åt henne och sådär och driver med henne. Och jag tycker att jag är rolig bara. Det tycker inte hon. Hon kan bli både ledsen och förbannad och irriterad. Så det har jag gjort nu då. Delat med mig av mina brister. Som egentligen visas mest hemma. Det är väl alltid så att det är nära och kära som får ut mest. För man är ju så nära hela tiden och så finns det en trygghet i det. Jag tror inte ens vad jag kan påminna mig, så de första åren som vi var tillsammans så var det ju oerhört konflikträdda, både hon och jag. Så vi tjafsade aldrig med varandra överhuvudtaget. Vi gillade läget sådär, på något sätt. Nu tjafsar vi mest om skitgrejer, kan jag tänka. Skit och ingenting. Utan egentligen veta. Jag kan också säga att jag vet inte om det är ju mer tiden har gått, så det är lättrördare eller mer lätt, inte kränktare, men jag tar till mig lätt. Och blir lätt irriterad och jag vet inte riktigt. Jag har en tanke om att det kan bero på att jag har aldrig fått vara det då. Jag har varit avstängd känslomässigt hela mitt liv då. Jag tror, jag vet inte riktigt hur det har sett ut, men jag är skilsmässobarn. Från morsan, farsan, mamma, pappa skilde sig när jag var 2 år någonsin. Sen fick jag komma till min mormor och morfar. Och jag vet ju ingenting om det där då. Så mycket. Mellan 2 och 5 år, kommer inte ihåg så mycket då. Varken att jag var ledsen eller att jag var arg. Jag vet att jag blev... Jag vet inte om jag grät. Jag vet att mamma kom och hälsade på. Sen stack hon iväg. Smög iväg på julaftonsmorgon. Någonting sånt där. Och utan att säga någonting. Det var ingen som pratade med mig överhuvudtaget om skilsmässan. Mamma tog hem mig till Stockholm. Jag var 5 tror jag. Den första. Det jag kommer ihåg av den när hon tog hem mig. Hon hade skaffat en ny snubbe som jag egentligen har växt upp tillsammans med Dora. Det var de krökade den, jag tror att det var första kvällen. Nej, jag vet inte riktigt, men och han piskade på henne och det var kalabalik egentligen Dora. Och där tror jag någonstans att jag stängde av på känslomässigt. Det var ingen som pratade med mig om det eller frågade hur jag mådde eller någonting överhuvudtaget, utan man bara skyfflade undan det och under hela och före under skolgången och allting så var det så att man krökade med jämna mellanrum och alltid blev det efter ett par dagar, man krökade periodvis och så inåt helvete då, det var aldrig det var flaskorna på bordet eller på golvet och alltid så var det, blev han jävligt våldsam. Jag har aldrig fått stryk, men jag har varit med om, jag har sett min morsa få hur mycket stryk som helst och jag har tagit hand om, jag vet att hon har varit nära döden och jag har fått ta hand om det vid något tillfälle så kom jag hem med polare och vi fick vänta utanför och då blödde hon som en gris. Och jag fick ta hand om henne och torka blod och jag kommer ihåg, jag kände ingenting i det här sammanhanget heller då. Någonstans så var det så också att vi har sovit hur mycket som så tryggheten var, den trygghet jag kunde känna någon gång ibland, det var när vi kunde springa upp på vinden och göra. Ja, det var likadant där. Det här var ju, jag har ju liksom lärt mig på något sätt att bära med det här som en hemlighet. Det pratades aldrig om, vi pratade aldrig efter de här superperioderna, men när de liksom fick rikta till sig och börja jobba igen och det var aldrig någon som frågade, det var släkten fick aldrig veta någonting. Jag kan ju förstå idag att jag har, alltså jag kan ju också förstå att det var skönt att kunna stänga av. För annars kanske jag aldrig klarat av att överleva. För att det hade blivit för mycket då. Skolan, ganska blyg, tillbaka dagen, mobbad. För att jag var tjock, för att jag hade glasögon, jag fick någon, vi var också på någon läkare för liksom kollade upp mig för att de tyckte att jag var vägde för mycket. Så jag fick som en bild också, självbilden var att jag var egentligen inte riktigt död. För att jag var för tjock eller vad det nu kan vara så. Och det blev ju bekräftat också när man går, jag vet inte om jag var 10 eller 12 år och gå till doktorn. Jag hade några polare så här, som vi efter skolan och sådär. Men på jag vet inte riktigt, men jag vet att jag träffade, eller hade lite klasskompisar. Och innan jag började knarka vid 10-årsåldern eller någonting sånt där, då var vi ute och bröt. Och jag vet, jag gjorde inbrott i någon klasskamrats lägenhet och snodde lite godis eller vad det var för någonting. Var ute och kjolade cyklar och backar i affärer och bytte stål. I skolan gjorde vi mycket inbrott och sådär. Jag vet att jag var alltid den som var vågade kjola cyklarna först. Och liksom det var ganska enkelt att kjola cyklar. Det var det enkla då, man bara liksom smack så var det öppet. Det var visa framfötterna på något sätt, kan jag tänka mig några. Jag tror, alltså tidsmässigt, kronologiskt har jag egentligen ingen aning om, men jag tror att jag satt på jag med då när jag började, 12 kanske, 11, 12, 13 år, någonstans där började vi röka braj, sniffa tinner. Då kunde man köpa mellanöl i affärerna. Jag tror att jag satt på parkbänken vid 12 års ålder. Och när man är 12-åring, det är ju, då har man ju barn egentligen. Och där någonstans så började jag testade jag och fick pröva på amfetamin. Då var det inte amfetamin, då var det amfetamin. Det fäskade på egentligen. Jag gillade det där. Jag tror att jag även som barn så tog jag min jungfrusil då när jag var 13 kanske. Ja, jag har varit torsk hela tiden då. Jag vet sen att jag tänkte de här tankarna då. Om inte tjacket hade kommit in i mitt liv så hade jag super ihjäl mig när jag var 18 eller 20. Jag vet att jag tänkte på det sättet då. Om det hade blivit så hade jag ingen aning om det, men det ligger nära till hans. Jag började ganska mycket skolka och sådär när jag var i den åldern. Barnavårdsnämnden hette då, fanns ju, så jag blev inkopplad och kom till foster. Det skövde. Någonstans så förstod jag att då var jag, kan ha varit strulat mellan 13 och 15 eller någonting sånt där. Orka, sniffa, röka braj, ta lite tjack. Tjåla pengar hemma, det har jag alltid gjort. Tjåla pengar hemma. Ja, jag tyckte att jag haft rätt till dem. För att det var så, jag hade ingen veckopeng eller någonting sånt där. Jag fick ju lite pengar då. Men ja, och rättfärdighet är med att när de söp, så då kunde jag liksom plocka lederna. För jag tyckte, nu tar inte jag pengar så super de ut dem istället. Och det är väl en sanning med motivation. Det hade de förmodligen gjort också. Och det har jag har alltid kunnat rättfärdiga med precis vad jag har gjort. För jag har för fan inte blivit bett om att komma till den här jävla världen då. Det är morsan och farsans fel som har fött till mig då. Och på det och så sätt har jag kunnat rättfärdiga precis vad som helst för vad jag har gjort. Och samtidigt så har jag tänkt att jag har inget samvete, jag kan göra precis vad som helst utan att jag känner någonting. Och det så var det ju. Jag tänkte jag inte bara. När jag var... Jag förstod någonstans när jag kom till det här fosterhemmet eller kom ner där till Skövde, bodde där. Gick nian och jag förstod att det var bra för mig att vara där och liksom och få ett slutbetyg faktiskt. Jag hade någon slags förstånd kvar då. Inte för att jag... Där nere träffade jag ganska snabbt polare som hade samma intressen som mig. Kanske första året där. Jag gick ju nian och då drack det väl inte så där jättemycket. Men sen köpte morsan en lägenhet till mig där nere. Som jag flyttade in när jag var. Flyttade alltså hemifrån när jag var 16 måste jag göra. Och då träffade jag, det var inne i stan. Och då, liksom det var första dagen eller någonting sånt där, så träffade jag människor som hade samma intresse som mig och knarka och dricka. Gick rätt fort. Jag bodde där nere och jobbade som moppebud, kontorsbud eller vad det var. Och ruttnade rätt snabbt på. Jag tog alla varje löning och åkte upp till Stockholm och handlade knark. Jag var helt del. Och så krökade vi på helgerna. Det var så mitt liv såg ut då när jag var 17 eller 18. 70 någonting eller vad det kan ha varit. Så tog jag mitt pick och pack och åkte upp till Stockholm. Tog tåget bara, lämnade allting där nere och hade ingenstans att bo. Så jag bodde på gatan och under ganska många år, alltså, på 70-talet där då. Och då var det ganska enkelt och upplevde jag det som var det. Jag upplevde aldrig, vi säger att det var 5-6 år sedan jag bodde på gatan i början på 70-talet då. Och jag levde mellan, det fanns några stråk där, T-centralen, Kursgården, Norrmalmstorg, Östermalmstorg, Berzelii park, Humlan och så runt omkring hela Norrmalm. Snodde mycket bilbandare, det var väl det jag levde på. Då fanns det bilbandspelare som man kunde plocka. Och det blev ett par varje natt. Minicyklar och också gångbara. Vet jag, man kunde få en kabel eller någonting sånt där. En kabel kunde räcka en dygn eller någonting sånt där. Det var ganska... behövdes inte så mycket då. Det lärde jag mig faktiskt att langa den där. Små langar lite grann, köpa en bit eller köpa och sen skär upp den och så små delar. Så jag hängde på plattan och plockade kunder. Eller då fanns det, då kom det stridström hela tiden. Folk från hela Sverige och det gick att leva på. Och jag gjorde, tyckte väl att jag hade gjort en hel del bra pengar. Det gjorde jag inte då, men jag upplevde det så i alla fall. Jag måste ju få någon slags självkänsla på hela, tyckte jag. Jag har sett några bilder på mig själv. Jag har några kort på mig själv. Då. Afghanpäls. Jag hade en... axelremsväska med kniv på som jag hade klistrat på lite skinn och skrivit ett peace-tecken på. Jag var någon slags hippie-flummare, hippie-omslag. Jag såg de här identiteterna som jag har haft egentligen. Ja, när jag kom till fosterhemmet så kallade de mig gangsten. Bara för att jag kom från Stockholm då. Och det var någon slags identitet jag fick där då. Sen blev det någon slags, jag tyckte nog att jag var någon slags flummare. Någon sen ett tag sen blev det när jag började mer med tycka att Jackie var livsglädjen här i livet. Då blev det att jag blev någon pundare då och det var en bild. Men ibland en jävla skitpundare då, eller gatupundare, rikspundare. Ibland en jävla duktig pundare som tyckte att alla andra var kassa. När jag fick min första lägenhet då på 70-talet så kunde man få lägenhet. Jag fick den snabbt för hon stod och då började jag kunna, då förstod jag att jag började lära en check. Och det blev mer, peta in mig mer och fick en bättre, hade rätt bra liv i ganska många år. Jag tänkte jag kan jag bli miljonär. Men jag kan säga så här, jag har aldrig blivit, jag ville bli ekonomiskt oberoende och det hade jag kanske kunnat bli om jag inte hade tagit någonting, bara langat eller något sånt här. Men ja, i princip så har jag alltid legat i skuld på det ena eller andra sättet. Tagit redisar där och så betalat nya redisar med den gamla redisen och så har det sett ut. Jag har gjort några volter innan länge, jag har gjort något år tror jag sådär. Och vid något tillfälle skulle jag göra lumpen, jag tänkte jag. Jag fick faktiskt frigång från Svartkullandet för att göra lumpen. Och det är ju märkligt hur, men jag kom aldrig så långt så jag ställde in mig då. Och så har det varit hela tiden då, att jag har tänkt mycket, delat mycket. Men aldrig blivit någonting av det. Jag började skolor och tänkt att utbilda mig till det eller göra det. Drivit ett eget företag på 80-talet och antikbranschen, men jag har slagit in med jobbet. Jag hade aldrig blivit några pengar överhuvudtaget. Jag har heller aldrig, jag ska säga så här då, att jag har tagit två utfall. När jag var 18 eller någonting. Jag kom på något skogsjordaläger då, någon slags arbetsbehandling som jag tänkte nu ska jag väl vara nord då. Nej, så här var det att jag tänkte nej, så var det inte. Utan jag träffade någon brud hon bodde i Borlänge och så var jag där uppe ett tag och sen åkte jag tåget ner och tänkte nu ska jag sluta. Nu kommer det aldrig mer, jag kommer aldrig mer ta någonting då. Men sen när jag steg av tåget, man kan ha varit 20-21 eller något sånt här. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen, så jag gick inte till plattan och så träffade jag någon langare där. Och sen så petade jag in mig då. Det var mitt första återfall som jag hade bestämt mig för att inte ta någonting då. Det andra återfallet var som jag tog, det var efter 94. Våren 94 kom jag in i behandling, 12-stegsbehandling i Saltsjöbaden. Jag skulle börja jobba som vaktmästare. Inte för att jag hade egentligen tänkt att sluta knarka. Men jag ville då i början på 90-talet så började jag försöka rikta till mig, skaffa lite jobb och sköta mig på sig. Inte för att jag hade någon... För mig har det alltid varit så att facket har varit det som har varit grunden för hela mitt liv egentligen. Utan det har jag inte kunnat göra någonting. Inte velat göra någonting för det enda. Om jag inte har det så sover jag bara egentligen. Jag vill ingenting, orkar ingenting. Har inte lust med någonting. Men jag förstod någonstans också att jag började bli trött på hela den här kriminella livsstilen. Och att drifta hela tiden och försöka få det att gå runt. Jag orkar inte riktigt då på samma sätt. Och livet kom i fatten på något sätt också då, tror jag. Så jag började försöka jobba lite grann och då slutade i huvudet. Men jag fick en möjlighet att göra en behandling på. Jag skulle börja jobba där, men jag var tvungen att göra en behandling, en primärbehandling för att få börja jobba där. Det var arbetsförmedlingen och sånt där som gick in och betalade den. Och där fastnade jag i ett år eller någonting, ett och ett halvt år. Jag tog ingenting, jag sov igenom hela behandlingen. Och tänkte att jag kommer väl att... Gick på mycket avmöten då faktiskt. Det var väl enda de skickade iväg upp på. Inga ända eller något sånt. Och kom aldrig ner känslomässigt då heller då. Men jag var jävligt duktig på att spela i grupper och tala om för alla andra egentligen vad de skulle göra i grupp. Hade ingen identitet, hade egentligen ingen självkänsla. Jag visste inte vem jag var och förstod egentligen inte vad det enda jag försökte vara i den här behandlingen var att vara till lags. Jag var egentligen jävligt rädd för att vara mig själv. För jag kunde inte någonstans känna att jag dög som jag var. Och det var grundläggande egentligen. Jag tände på när jag hade med mig en påse när jag skulle ställa in mig på behandling. Det uppdagades efter en vecka eller någonting sånt där. Och sen så fick jag stanna kvar och sen stannade jag ett och ett halvt år. Sen ruttnade jag och då fick jag upp lite pengar. Så kan jag säga så här, jag åkte till precis samma ställe som jag hade varit innan jag gick in på handeln och handlade igen. Sen var jag ute några år. Och försökte få det hela att gå runt och allting tills jag egentligen till de här sista åren på 90-talet var ju jobba lite, peta in, sova, försöka få till. Jag bodde hemma hos morsan de sista 10 åren och vi knarkade och det var väl det. Jag försedde henne med amfetamin och så tog jag hennes pengar. Hennes pension och sin kjola, det här har jag alltid gjort då också, fortsatt den här trenden och allting, alla grejer hon har haft och allting. Egentligen utarmade jag henne totalt de här sista åren då på massor av olika sätt. Både känslomässigt och ekonomiskt då. Hon var på väg att bli vräkt för att jag brände hennes hyrespengar och spel spelade rätt mycket också på Café Stockholm och alla spelklubbar och låg, fick så tid så jag fick jobba på spelklubbarna till och med och låg i skuld hela tiden och ut och bryta. Det var ett jävla kämpande för att få det hela att gå runt. Och då, jag ruttnade mer och mer på det. Och jag kunde nog också känna, ska jag säga, att vad som fick mig var att jag kommer att dö. Eller också kommer jag att få någon längre fängelsestraff. För jag vet att jag tänkte att jag måste göra en jävla bra tjål på något sätt. Eller råna någon bank eller någonting sånt där. Inte för att jag någonsin har varit en rånare av på något sätt egentligen då, men det var de tankarna. Och då förstod jag att antingen så dör jag, jag får ett längre fängelsestraff, eller också så jag vet inte om jag tänkte, men jag vet ju att jag hade många gånger önskade när jag mådde vara avtänd. Tänk om någon jävel kunde komma med lite heroin eller vad. Jag skulle vara beredd på precis vad som helst egentligen. Och hade jag börjat med heroin, då hade jag nog varit död. Då fanns det inga, inte metadon fanns för, men jag har aldrig gillat bara, men jag förstod, eller jag kunde också se att jag var beredd att peta in mig precis vad som helst. Det blev mycket flunder de sista åren. Mycket flunder av alla sorter egentligen då. Till 99 pratade jag med min SOS och fick faktiskt välja behandling sen. Jag ville ha en torrstegsbehandling. Där kände jag någonstans att det var där jag passade in. Kom till hatten bara och så fortsatt så precis som det var innan så var jag på den när jag kom till hatten också. Inte. De tog prover på mig då, så jag fick gå därifrån. Men då var det jävligt synd om mig, kan jag säga. Jag ringde en samtal. Jag förstod att jag behöver göra någonting då. Jag ringde en samtal till Börje faktiskt för att se om han hade någonting. Jag fick inte tag på honom och det var en jävla tur det. Jag hade inga pengar, jag hade inte fått låna av honom heller, för han ville ha mig i slån eller någonting. Snålig fan. Men jag gick faktiskt på A-möten då, av egen kraft på något sätt. Då, bara för att för det hade jag lärt mig under de här 1,5 åren i behandling, att det fungerade. Och jag prövade det då, så jag kunde hålla mig några dagar då, utan att ta någonting. Och komma tillbaka till hatten. Så på den vägen var det egentligen. Där någonstans så tror jag att jag tog mitt... Jag vet ju inte riktigt, men när jag väl gav upp och egentligen bad om hjälp. Och bad om hjälp gjorde jag genom att gå på möten. De dagarna innan jag gick in i behandlingen. Så hade jag inget sug och har egentligen inte haft det sen dess. Nej, det har jag inte haft. Så, och det är bara det jag är ett mirakel ifrån. Från att ha varit sugen på att ta droger hela tiden. Och det här det verkade precis som det här svarta hålet som har häggan med skuldskam och allting. Eller laser på något sätt. När jag väl hade kapitulerat och jag fick väl kanske hjälpa det på hatten. Jag gjorde behandling mest för att kunna komma bort från gatan. För jag klarade inte det själv. Så jag gjorde min primär. Lärde mig att prata. Jag kom ju ner, började komma ner känslomässigt i mig själv. Började prata om mig. Inte så mycket om hur andra skulle göra, utan bara som det handlade om.
Det är inte respekt om det här var det. Det här var det.
Hallå! Ja, det är sanslöst. Det är sådana här scenmänniskor, eller hur?
Ja, det är klart.
Ska man gå ut så att det gör stegen? Jo, här är det. Det blir snabbt slut i alla fall.
Jag tror du tar tag i
det. Jag hade några var jag stannade där i, jag började få lite inspiration egentligen vad jag skulle göra med mitt liv. Jag började, när jag kom ifrån primären började jag gå på mästarplan. Jag skaffade en sponsor, började skriva de här stegen och min sponsor han gick ut efter ett tag, jag vet inte hur länge, men den har jag inte haft någon del riktigt, någon sponsor på det sättet då. Han hjälpte mig genom stegen. Sen började jag jobba i steg 10 och sådär med goda vänner och filmen då, som jag haft som jag har inte suttit i integreringsgruppen då i många år då. Och det har jag sen gjort små fjärde steg. Jag gav efter att göra ett grund. Jag gjorde det så grundligt jag någonsin kunde då. Steg 4 och steg 5 och tog fram all skuld och all skam. All sex. Jag har blivit utsatt för incest, både av min mamma och min styrpappa. Övergrepp otuktig när jag var 11-12 år och sånt där, som jag tog med. Allt som jag själv har varit med om och utsatt, jag menar inte som jag inte skadat andra på det sättet. Men det var viktigt för mig, för jag förstod att jag skulle, kan inte behålla mina händer. Och det, sen har det ju liksom, jag kan prata om det idag, jag har pratat mycket om hur jag har varit som växte upp i alkoholist med våld. Det som egentligen har varit en av de viktiga bitarna för mig som jag tog till mig också, det var att börja göra service, koka kaffe och delta i de praktiska mötena överallt. Jag märkte när jag kom ut, då hade jag klar primären och så gick jag på mötet och så började jag få liksom kraft att göra saker. Jag började skolan och jag började gymnasiet, läste in gymnasiet under 3 år. Och hela tiden fick jag på möten, men jag liksom klarade av det. Jag fick liksom en livskvalitet samtidigt som jag började känna, min självkänsla har jag jobbat mycket med för att höja. Och självkänsla är inte liksom konstant heller för mig. Det kan gå lite upp och ner, men jag har mycket med att affirmera och tala om för mig själv att jag blir som jag är. Och det har varit viktigt för mig att bygga självkänsla. Och det går i vågor. Jag duger, jag har ett bra liv idag, en god relation. Egentligen så är det så, jag vet inte om jag har haft så bra på många olika sätt då, en stabilitet, en trygghet i mitt liv som jag aldrig haft förut. Och då blir det att programmet fungerar en dag i taget. Jag är lite orolig över, eller orolig vet jag inte heller om jag är, men det finns en på vissa stormöten jag hade det jag var i början på då. Så var det ju 300-500 pers. Det var ett jävla sug, ett jävla drag under galoscherna då. Och mycket folk som kom och allting. Men det har ju liksom blivit mindre och mindre. Mindre med möten, mindre med folk. Och jag förstår ju idag vad det beror på. Mycket beror på alla fall då. Att det är mycket substitutbehandlingar. Behandlingshemmen läggs ner undan för undan. Det finns inte så mycket. Det finns andra grupper som delas ut. Det finns inte så många som är kvar heller från. Jag vet inte, många som bara försvunnit på vägen från det när jag kom in i det. jag vet inte om det är så mycket man kan göra åt egentligen, utan man vidmakthålla att det jag finns.
Ja,
för jag tror det jag har betytt så pass mycket för mig, det betyder så pass mycket för mig. Även om jag går på andra grupper kan tänka mig på så är det här jag har igenkännande, det här jag har människor som är som mig, och det är viktigt. Därför tror jag. Tack!
Tack!